En podcast från Aftonbladet.
Där har vi allt.
För någon knackar på dörren här klockan 2 också.
Ja, det ska de väl göra.
Helvete.
Eller de har ju aldrig gjort det tidigare, men nej, det kan ju hända.
Kan
hända. Ja, men god dag alla skidsnackslovers där ute i lägenheterna och trappuppgångarna och husen och allt var ni kan befinna er. Mm. Jag ska inte göra om misstaget och prata om de här lantliga byggnaderna igen, men jag, Sköld, sitter i alla fall här tillsammans med Stenqvist som vanligt. Hur står det till?
Ja, nej, chockerande uppgifter nådde mig nyss här. Att Stefan Sköld har gått och blivit stughatare helt plötsligt. Också lite ironiskt eftersom du dessutom är stugägare. Hur förklarar du det här egentligen?
Nej, det här handlar inte om något hat. Det handlar bara om att jag får så mycket kritik. Eller det, är det jag som kritiserar förresten?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Ja, det här var ju... jag vet inte vad jag har målat in mig för hörn nu.
Tread lightly, Stefan.
Jag tycker vi går vidare.
Ja. Gå vidare från vad?
Gå vidare från den här inledningen.
Jag får inte ens berätta hur läget är. Eller?
Jo, det kan du få göra.
Ja, nu försöker han desperat fly från det minerade stugområdet. Där alla snedsteg kan vara ödesdigra.
Vatten under broarna.
Ja, jo, men det är bra med mig, tycker jag. Ganska mycket, men det är väl så det ska vara. Det händer ju mycket i världen, va?
Ja, det gör ju det.
Så att,
ständigt.
Ja, så då har man sina fingrar i många syltburkar, så att säga.
Mm. Så att säga, ja.
Så att säga.
Mm.
Samtidigt, så att, nej, men det är bra. Hur är det själv?
Jo,
jag vet ju att alla sitter som på nålar för att höra det senaste i Bilgate.
Ja, just i detta, när du sa det nu så kom jag på att jag måste ju komma med en uppdatering, och då insåg jag till min stora förskräckelse att jag måste flytta den idag, för annars kommer jag få böter.
Oj då.
Så det är vad som händer, jag måste ila hem efter det här, eller ila, jag måste göra det innan imorgon, så det är väl inte jättebråttom kanske. Nej. Men den måste flyttas i alla fall.
Ja.
Annars har det inte hänt så mycket, det är allt lugnt på bilfronten för tillfället.
Jag har fått sån här brev från, du vet, de här som är, alltså besiktningsbrev.
Ja.
Jag har bara liksom tänkt att det bara är reklam, så jag har inte riktigt öppnat upp dem än. För jag tycker det kommer lite så här titt som tätt från olika besiktningsverkstäder, så här, nu.
Ja, jo, det gör det ju.
Men så har jag ju lite grann kommit fram till att något av de där kanske man måste öppna ibland, för det kanske står att din bil behöver besiktigas nyss.
Mm.
Så tänk om det egentligen är körförbud på min bil.
Du kan ju också gå in och kolla ditt registreringsnummer på internet.
Ja.
Så får du veta det här.
Vad skönt. Så jag kan kolla upp det här att jag inte har körförbud. Det hade varit lite pinsamt.
Ja.
När jag bara går runt och tror att allt som har med någon form av bilbesiktningsgrej att göra nu, när det, den här avreglerade marknaden, då får man ju sånt där hela tiden som bilägare.
Mm.
Men eftersom jag då vägrar öppna de här breven, så kan jag ju hamna i samma panik som du och stugorna.
Ja. Det här börjar ta en oroväckande vändning i liksom motor spåret.
Ja.
Den här podden.
Ja, vi ska väl säga att det är ingen av oss som är några stora motormän.
Nej, det får man väl ändå säga.
Jag vet knappt på vilken sida av bilen som själva motorn sitter på. Man är ju där när man ska fylla på spolarvätska.
Ja.
Det är ju det man har att göra.
Mm. Jag skulle behöva fylla på spolarvätska också. Jag har köpt den men inte fyllt på den, för
du vet inte vilken sida man fyller på den.
Ja, det har ändå gjorts några gånger, men man måste göra det så jävla ofta.
Ja, och
det
så blir man sotig på en gång.
Ja. Och så är det jobbigt att öppna den där huven.
Har du också en sån där flärp som man typ man måste hålla upp med en hand, så man har en dunk med spolarvätska i den andra, så när man släpper flärpen för att liksom kunna hålla spolarvätskan, okej, då åker den tillbaka och täcker själva spolarvätske glip, alltså införseln där. Så då kommer det spola vätska överallt ändå. Så det är liksom en helt omöjlig kombination att göra här utan att hälften av spolarvätskan bara rinner ut.
Absolut, jag har den flärpen också. Ja. Och jag blir alltid lika orolig att spolarvätska är självantändligt eller något så att bilen ska explodera ja. Efter att jag har spilt ut lite runt om.
Ja, men har vi inte... Okej. Nu tar vi den här igen då. Men vi kan flyga till månen
ja.
Men vi kan inte fixa en flärp på spolarvätskan som inte automatiskt bara slångar tillbaks mitt på själva spolarvätskestrålen som man försöker få ner.
Ja.
The science is there, guys.
Ja, det forskas för lite på spolarvätskeflärpen.
Ja.
Det kan vi väl enas om. Jag tycker också man kan forska fram en motorhuv som inte också är inbyggd giljotin.
Ja, visst.
Det är ju stor fara för fingrarna varje gång man är där.
Hur då menar du? Vadå? Att den ska bara smälla igen? Eller har du ingen sån, som ett skydd i såna här moderna dörrar så att det liksom smälls igen långsamt?
Nej, det tror jag inte.
Nej, i och för sig. Din skola är ju kanske inte riktigt från den här sidan 2000-talet heller.
Det låter jag vara osvuret. Jag kommer inte riktigt ihåg när den är ifrån, men...
Du vet inte om den är från 1900 eller från 2000-talet. Så pass.
Det vet jag förresten. Men det illustrerar ungefär hur mycket jag bryr mig om bilar.
Ja, ja, men vi kan väl kasta ut det rådet. Det finns ju det här draknästet. Om man har en fiffig lösning för spolvätskeflärpen,
ja,
då det är en million dollar idé som bara hänger och dinglar up for grabs.
Ja.
Jag tycker jag ofta får såna här million dollar ideas som jag inte kanske sen follow through kanske inte är 100%ig.
Alltså jag ser fram emot att se dig stå inför draknästet med spolarvätskeflärpen.
Ja. Nej, men
presentera ditt case.
Nej, men det just här känner jag redan nu på idéstadiet att jag inte vill ta det vidare.
Ja, okej.
Okay. Så att den är gratis. Mm. Om man vill så kan man väl bara kasta ut en 5% i jag kan ta 5% i företaget bara som en liten good measurement, fin åtgärd,
ja,
för att jag ändå kläckte idén.
Ekonomiskt oberoende in the making här.
Ja. Mm. Ja, men det finns säkert ingenjörer. Det finns säkert en och annan ingenjör som lyssnar på den här podden.
Ja.
Med lite drivkraft.
Det skulle jag tro. Okej, men ska vi lämna motorspåret här nu då? Och
gå in? I guess att vi måste.
Ja. Det har kommit lite nyheter här senaste dagarna. Vad gäller Ryssland?
Mm.
Vi har hållit oss borta lite från Ryssland ett tag.
Ja, för du är jävig.
Ja, det vet jag inte riktigt.
Har du berättat om din nya ryska bana?
Njet.
Ska du berätta det på ryska kanske?
Nej, jag har inte kommit så långt i mina studier än.
Nej.
Men jag pluggar alltså ryska för tillfället.
Ja, det är inte bara så att du tar en liten kvällskurs på liksom medborgarhuset heller. Utan, eller vad man nu tar, ABF-huset, vad fan, studiecirklar. Du har ju liksom tagit tjänstledigt för det här.
Ja, men någon måste ju lära sig förstå vad Bolsjunov säger i intervjuerna när de får vara med igen.
Ja.
Och det är ju snart tydligen.
Ja, tydligen. Mm. Men så det här betyder att nästa gång det blir rysk poesi, då kommer den läsas på klingande ryska.
Absolut. Mm. Kanske inte nästa gång, men nu har vi ju för sig inte haft någon poesi på länge.
Nej.
Men någon gång i framtiden, då jävlar.
Hur är det då?
De har mycket krummeluriga bokstäver alltså.
Ja.
Det får man ändå säga.
Är det krylliska bokstäver?
Ja, och de är många, många jävla skeljud.
Ja.
Men det går väl sakta men säkert framåt.
När jag hörde att du skulle börja med det här, jag tänkte nu när du har börjat att det måste ju vara en liksom Säpo, hovrar de utanför där ni är, eller någon form av spionageverksamhet måste ändå pågå mot rysk utbildningarna i Sverige.
Ja, alltså nu när du säger det, jag har ju haft ganska mycket hemstudier än så länge.
Mm-hmm.
Jag har varit en del polisbilar utanför.
Ja. De har redan span på det. Ja. Visst.
Kan bero på att det sker annat i samhället. Ja. Men.
I den kriminella högborgen Hökarängen.
Ja, precis. Även känd som Sveriges lungor.
Ja, just det. Ja, mm. Det har vi pratat om. Sveriges Amazonas. Mm. Ja. Men ja, nej, du har inte sett något. Det är inga med så här lång rock och hatt.
Tror du att de har det utanför liksom, tecknade serier?
Jag vill ju att de ska ha det. Ja. Och de ska stå och se liksom oförhärliga ut.
Mm. Nej, inte så många trenchcoat klädda män i hatt. Nej. Det har jag inte sett.
Sa jag inte, det var du som
Ja, okej. Men jag ska hålla ögonen öppna.
Ja. Bra. Mm. Vad bra. Vi ser fram emot rysk poesi på ryska i alla fall. Mm. Men anledningen till att Ryssland har tagit plats i medias sken är ju för att IOK kom ett beslut här att ryska och belarusiska idrottare ska få tävla och delta i OS 2024 under neutralt flagg. IOK säger att det här var ett önskvärt beslut. Som bakgrund kan vi säga att de fick ju inte vara med förra OS.
Nej.
På grund av invasionen av Ukraina. Mm. Men nu är de med. Ja, spontan kommentar, Stefan.
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju de upphör ju aldrig att förvåna med sina liksom sin ryggradslöshet.
Nej.
Kan man väl sammanfatta det som. Eller vad känner du?
Ja, men jag har inte fattat själva, nu har inte jag hört hur IOK exakt motiverar det här, vad liksom bevekelsegrunden är, men det har ju inte hänt något nytt som gör att Ryssland och Belarus har liksom vänt på steken.
Nej, det är ju det här. De tycker att det, eller de presenterar det som att det inte är idrottarna som ska ställas till svars. Men det skulle det väl inte ha varit sist då heller. Man kan ju inte bara ändra ett sånt här beslut lite efter dagskänsla. Man får väl ha någon typ av stringens i sina beslut.
Ja.
Annars vet man inte hur de ska kunna bedöma saker i framtiden. Vad är liksom, vad säger regelverket? Det är liksom lite så här, man stoppar upp ett finger i vinden och känner efter.
Men, och sen att Ryssland, att de får tävla under neutralt flagg. Ja, det är ju, det kommer ju få konsekvenser på resten av idrottsvärlden där man har stängt av rysk deltagande i idrotter. När IOK är ju en så pass viktig och om man kan säga trendsättande organisation, så att många följer ju deras beslut. Mm. Ska liksom FIS fortsätta att låta ryska idrottare inte få tävla överhuvudtaget, inte få en neutral flagg, samtidigt som de ska få delta på ett OS? Det blir ju jättekonstigt.
Mm.
Då misstänker jag att många kommer att följa IOKs vägledning här.
Ja, det är ju risken. Sen har du ju, om jag inte minns fel, har väl IOK tidigare sagt att de skulle göra så här, men sen svängt om.
Mm.
Och FIS har stått på egna ben och portat åkare ändå, så man vet ju inte. Man får ju hoppas att FIS ändå har någon form av ryggrad då istället, men det vet man ju aldrig.
Nej, men det är jättekonstigt. Alltså, nu förra OS, så när kriget, då hade Putin, var ju så pass smart att han inledde kriget direkt efter att OS hade dragit igång.
Mm.
Så att han slapp ju den, han slapp ju IOKs dom.
Mm.
Den gången. Men Ryssland har ju fått tävla under neutralt flagg ett antal år på grund av sina dopingsbrott och liknande. Mm. Men att IOK tar det här beslutet som ändå går stick i stäv mot i princip alla andra idrottsorganisationer i hela världen, förutom ja, men, tennis till exempel har de väl fått tävla i, under, ja, men, under sina egna namn. Liksom. I vissa idrotter där de är mer individuellt anpassade. Mm. Fotboll, hockey, där har de ju varit helt portade.
Ja.
Men med IOKs besked här för någon dag sedan så tror jag att det kan ju vara vändningen på det här.
Mm.
Och det, ja, det, jag vet att man kan hävda att det finns andra länder som också invaderar andra länder och hit och dit. Varför gör vi inte, varför har vi den här hållningen mot Ryssland när USA går in i Afghanistan eller Irak eller vad det må vara. Men det är, vi får ju liksom bedöma det här för vad det är just nu. Det här är ju en extrem situation som vi har att göra med Europa, där Ryssland har gjort någonting som inte har hänt sedan andra världskriget i våran världsdel. Och att bara låta det passera som att det inte är någonting, det är ju, det är ju sjukt.
Ja, och nej, men det är ju, alltså, det är ju som vi redan har sagt, det har inte hänt något. Varför göra om reglerna?
Ja.
Premisserna är de samma, så då, det ger ju otroligt konstiga signaler. Och någonstans får man väl ändå som idrottsorganisation se till värdet av vad idrotten signalerar. Det, man kan ju inte, alltså, eller många hävdar ju att idrott och politik ska gå, inte ska höra ihop.
Nej.
Och att idrotten ska förena och så vidare.
Men det är ju den största lögnen.
Ja, men det, hur skulle det förena på något sätt att släppa in Putin kramande skidåkare i sporten igen? Jag har väldigt svårt att förstå det argumentet.
Ja, precis. Så vi har ju sett att men vi såg ju i förra OS att de använde ju tillfället, tog ju ändå tillfället i akt att göra ryska aktioner. Visst att de tävlar under någon form av ROC-flagg, eller vad det heter, men deras tävlingsdräkter var ju extremt tydligt jätteryska, och de uttalade sig ju på, alltså, som man förväntar sig att de ska göra också, så att det var ju ren propaganda oavsett om de har ett ROC-flagg eller inte. Så det är ju bara fånigt. Sen såg jag att SOK säger att man kommer inte att bojkotta spelen i Paris 2024, vilket ändå är rimligt, för där har man någon form av beslut om att det sker om det är något gemensamt FN-beslut eller om det är liksom en del av en större manifestation av något slag.
Mm. Vilka ska inte bojkotta, säger du?
Sverige,
ja.
SOK.
Ja.
Men det har ju skett förut. Det är ju bara att kolla tillbaks på USA 1980 och Ryssland 84. De bojkottade ju då varandras spel.
Mm.
Lite grann. Eller de gjorde ju det. Så det har ju inte. Jag har ju svårt att säga att USA till exempel skulle kunna tänka sig att göra det nu 2024. Vi har ju någon form av, det är ju en väldigt märklig situation där hela världen, hela västvärlden skickar in vapen och hjälp till Ukraina. Det är ju det här hybridkriget man pratar om. Så det är lite märkligt. Vi får väl hoppas att det här kriget för övrigt är slut när OS 2024 ska dra igång. Det är, fast vem fan vet, experterna verkar ju tro att det kan pågå hur länge som helst.
Ja. Men vad var det jag tänkte på? Hela det här med, alltså, bojkott och vad spelen betyder och så. Det är, hur man än ser på det, och om folk får tävla under neutral flagg, det spelar ju ingen roll, för det kommer ju ändå att ses som att Ryssland har vunnit OS-guld i hockey.
självklart.
Om de vinner OS-guld som ROC.
Ja.
Så neutral flagg är också bara ett poänglöst påhitt. Då får man väl, jag vet inte, man får strössla in dem i andra länder istället. Så att man helt plötsligt säger att Rysslands hockeylag tillhör Ukraina.
Ja.
Och så får Ukraina VM-guld istället.
Ja.
Och Bolshunov är schweizare. Och så får alla andra länder lite strömmedaljer istället. Vad säger du om den idén?
Ja, jo, men visst, IOK har gjort lite så här konstiga tilltag förut. Det var ju något år, om det var förra OSet, som Nord- och Sydkorea hade ett hockeylag gemensamt till exempel. Som någon, ja, som någon konstig grej. Bara, ah, men nu gör vi det här. Nu är vi tillsammans. Mm. Det var jättekonstig symbolpolitik. Mm. Så ibland så tycker ju IOK att man kan ju ta till drastiska politiska åtgärder om det är någon form av förbrödringssyfte. Men det här beslutet är ju inte något annat än en stor propagandaseger för Putin, som ändå visar att hans handlingar inte har några större konsekvenser på vissa områden.
Mm.
Till exempel det här.
Ja, men det är också lite det så han jobbar nu, och trötta ut västvärlden. Att man inte ska orka med det här och liksom släppa liksom den här stöttningen till Ukraina lite av bara att man blir för less, ja, på situationen. Och ja, det här är ju...
Vi vill bara återgå till våra normala liv.
Ja, och släppa in Ryssland i sporten igen är ju också bara en sån förslappningsgrej som Putin vill åt.
Ja.
Så det är ju värdelöst, får man ju bara säga.
Ja, underbetyg till IOK. Det är väl våran two cents.
Ja.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, men vi kanske ska snacka lite skidor också.
Ja, det kan vara kul.
Lite världscup, lite comeback gånger tre i alla fall. Och den främsta comebacken kanske ändå Jonas Sundling stod för. Eller vad tycker du?
Ja, men tillsammans med Lindsson så var väl båda främst någonstans, kan man säga. Visst att Jonna översken alla andra i sprinten, i det individuella, men sen var ju faktiskt Linn Svahn högst upp på pallen i teamsprinten.
Mm.
Så det var ju ändå comebackernas stora helg.
Ja, jo, men det får man väl verkligen säga. Och det var ju svensk dominans som heter duga. Nu hade ju inte alla andra landslag sina bästa åkare på plats, men det var ju löjligt.
Ja, man var ju nästan besviken på att det inte var fem svenskor i finalen.
Ja, vad fan hände med Johanna Hagström och Moa Lundgren och Ingrid Hallqvist? Nej, för dåligt.
De svek sitt land.
Ja.
Men ja, Linn Svahns, vi har ju varit inne på henne, vad hon ligger och hur hon stod över förra här världscuphelgen. Var det bra ur taktisk synvinkel eller var det korkat? Det är väl svårt att säga någonting om det var bra eller inte, men man kan ju säga att hon är bra igen.
Hon är bra, men hon är inte så där maximalt superduper superhjälte Linn Svahn som hon var en gång i tiden.
Nej, men det är det också. Vi vet ju inte, för att Jonna Sundling i det här praktslaget som hon har varit i de två senaste säsongerna, det har ju varit två säsonger där Linn Svahn inte har varit med. Så vi har inte sett Prime Svahn mot Prime Sundling.
Nej, och vad som gör det hela lite svårare nu också är att det var ju inte prime Jonna Sundling heller.
Nej, verkligen.
För hon höll ju på att bli slagen av kassform Maja i sprinten och blev slagen i teamsprinten.
Ja.
Så vi har en vinnande Jonna Sundling tätt bakom en Maja Dahlqvist i skitform.
Ja.
En comebackande... Nej, vi hade Emma Ribom där också. Får vi inte glömma.
Nej, verkligen inte.
Som har vunnit mest den här säsongen.
Som... Men vadå, sammar du fattar det som att Maja Dahlqvist var kass?
Nej, men jag säger att hon har kassform.
Ja.
Om den inte helt plötsligt har magiskt svängt.
Ja, fast vadå, nu var hon väl bra form? Hon blev ju tvåa individuellt och vann teamsprinten.
Ja,
det är väl bra form?
Ja, men gjorde hon det i bra form eller dålig form? Det var det jag undrade.
Ja, ja.
För om det här är hennes dåliga form, ja, sen de senaste veckorna,
ja,
då kommer ju hon också vara jävligt giftig när hon väl är i form.
Mm. Visst.
Så jag försöker bara förvirra lite,
ja, jag märker,
kring vem som egentligen är vår största sprintstjärna.
Ja, du har förvirrat mig i alla fall.
Ja. Och Emma Ribom som vann allt, hon var ju, ja, hon var lite mitt emellan.
Kanske Ebba Andersson som är vår värsta sprintstjärna, men vi kan återkomma till det.
Ja. Vi måste låta det här sjunka in lite. Vi kan inte förvirra för mycket på en gång.
Nej, men det var ju rätt stört ändå. Vi hade ju då Sundling, Dahlqvist, Ribom 1-2-3. Svan blev femma i finalen. Fendrich kriga sig till en fjärde plats. Jag trodde Fendrick skulle vara på pallen där. Mm. Men hon missade det. Ja, och sen planenligt så vann ju Sverige före Sverige. Men inte lika planenligt vilket lag som vann.
Nej, det var ju lag två där då. Dahlqvist Svan som slog Sundling Ribom. Och jag vet inte, vad säger du om den laguttagningen?
Nej. Ja, men jag förstår den. Den är logisk.
Mm.
Den cementerar ju dock bara startuppställningen på VM.
Ja.
För det, nu vet vi att det kommer bli Sundling och Dahlqvist som kör.
Mm.
För att det var väl där man... Jag antar att man ville ge Ribom chansen.
Mm.
Men hon gjorde ju inget dåligt, men hon gjorde ju inget magiskt. Hade hon gjort jobbet kanske och verkligen lämnat över Sundling med 15 sekunders ledning.
Mm.
Nu var det ju svårt på den här väldigt korta sprintbanan som den ändå var på teamsprinten. Men jag tror att det var Riboms chans att ta en plats i teamsprinten på VM.
Ja.
Jag tror det var där man ville se om det var liksom... Sundling är redan cementerad, obviously.
Mm.
Och sen var det väl... Sen har jag väl... Jag förmodat att andra platsen har stått mellan Dahlqvist och Ribom.
Mm.
Men nu tror jag faktiskt att Dahlqvist tog den.
Det tror jag också. Och det var väl kanske inte så att Linn Svan var riktigt med i kalkylen där egentligen. För henne gäller det väl överhuvudtaget att ta sig till VM. Sen om hon hamnar i någon superkalasform så kan hon väl börja kasta in henne i leken också. Men det är väl inte riktigt på förhand vad man tänker.
Men vadå, menar du att det finns en värld där du lever där Linn Svan inte är klar för VM?
Nej, nu känns det ju...
Även
som
om
att
de inte har kommunicerat det?
Nej, det känns ju helt givet. Det jag menar är att hon inte kanske är tänkt för teamsprinten.
Nej.
Som det är nu. Men man gav henne ändå en chans här.
Ja. Nej, ja, men visst, så är det ju. Nej, men att Linn Svan kommer åka till VM, det känns ju helt självklart i alla fall.
Mm.
I nuläget, det vore ju en dunderskräll helt plötsligt om hon skulle petas.
Ja, ska vi gå in lite på det? Men det ska väl tas ut lite VM-platser här efter helgen?
Ja, men det är lika bra vi river av det här konstiga som beskedet som ändå har kommit nu när ni... Det är fredag när ni lyssnar på detta med störst sannolikhet, och då har det säkerligen kommunicerats ut det här att Anna Dyvik, ja, det kom ju redan på torsdagen att hon avstår Le Rose. Jag blandade ihop det med den här engelska, brittiska sångerskan La Rue.
Mm.
Kommer du ihåg henne?
Ja.
Som jag var ett stort fan av henne. Mm. Av någon anledning. Mm. Men Le Rose.
Hon kanske kan sjunga nationalsången där eller något.
Ja.
Mm.
I
Le Rose.
Men det är Frankrike, va? Ja, det vore en ära, tror jag. I alla fall, Anna Dyvik ber att hon står över. Hon var ju uttagen för att åka i Le Rouge, men beslutade sig för att stanna hemma för hon var sliten efter Tour de France. Men mycket Frankrike.
Hon är med mycket här i skymundan.
Hon kan mycket. Ja, men så har du ju sipprat ut anledningen till att Dyvik väljer att stå över. Och den är ju ögonbrynshöjande.
Ja, ja, det får man väl säga.
Det är så här att hon petas alltså från sprinten. Och varför petas hon då från sprinten? Det har man inte sagt rakt ut att det är just därför. Inte när vi poddar i alla fall. Men Ebba Andersson ska åka sprinten. Hur förklarar vi det här, Stefan? Är det Ebba Andersson som har fått sprinthybris efter sin tredje plats i Skandinaviska cupen, eller?
Det finns, ja, om man ska spekulera här, så det är ju antingen det.
Ja.
Ebba Andersson har fått sprinthybris.
Ja.
Hon kanske vill plocka lite poäng i totala världskuppen. Men det är ju liksom, varför då? Hon har ju redan missat så himla mycket. Ja. Hon ligger långt efter och några sprintpoäng kommer ju inte ge henne något. Så det verkar ju lite osannolikt. Sen kan man ju också tänka sig att en liten konspiration här från landslagsledningens sida.
Ja.
Att de har nu tänkt att Linn Svahn får den här VM-platsen och vill inte sättas inför läget att Anna Dyvik är bättre än Linn Svahn.
Oj, nu, det var konspiratoriskt.
För då måste de ta ett hårt beslut och välja Linn Svahn framför Anna Dyvik ändå, för att de vill det.
Ja, och Linn Svahn som också är en sån här person som har valt att stå utanför landslaget. Anna Dyvik petades från landslaget men har liksom tagits tillbaks till nåder på något vis. Så det kan ju finnas en del, det kan vara krångligt för landslagsledningen, tänker jag mig.
Om det är så, det här vet vi absolut ingenting om.
Nej, totala spekulationer.
Så är det ju för jävligt.
Jag vet att det inte är sant, men det är för jävligt ändå. är det lite det spåret vi
jag sa, om det är sant så är det för jävligt. Om det inte är sant så är det inte sant, helt enkelt.
Om den här halsbrytande teorin som du har noll täckning för men bara kastar ur dig här i Sportbladets podd. Så om den skulle visa sig vara osannolikt nog sann, då är det fan för jävligt.
Ja.
Den är kanske inte helt osannolik heller, för att det finns en viss logik i det där. Varför skulle man låta en så historiskt bra sprinter stå över sprinten till förmån för Ebba Andersson? Det är lite märkligt. Speciellt när också ett gäng andra som ska åka sprinten, ja, men det är ju bara VM-aktuella personer, förutom också Moa Lundgren. Men är hon VM-aktuell?
Nej, det får vi väl ändå slå fast efter den här helgen att hon inte är.
Ja, fast ja, varför får hon köra då och inte Anna Dyvik? Då, ja. I så fall är det bara någon form av tecken på att Anna Dyvik aldrig riktigt har varit VM-aktuell. Åtminstone de senaste veckorna när hon... Vi pratade ju redan inför förra avsnittet att det var kanske taktiskt knepigt beslut av Anna Dyvik att stå över Italien. Vad heter det? Där de körde förra veckan i alla fall. Livigno, helt enkelt. Och det här kanske visar sig att det verkligen bet henne i arslet nu. Så att men det är någon hund begraven på något vis här. Jag hoppas att alla skickliga skidreportrar på våran tidning lyckas gräva fram det här.
Ja, och Anna Dyvik är ju en frispråkig person, så vi får ju hoppas att hon uttalar sig lite kring det här också. Man vill ju gärna höra hennes two cents.
Ja, men man har ju också lite svårt nu att se hon överhuvudtaget var aktuell för någon plats i VM-truppen. För det finns ju så pass mycket andra personer som också kan åka distans, förutom de självklara Frida Karlsson och Ebba Andersson och ja, men andra som aspirerar på att åka distanslopp, Jonas Sundling säkert och Maja Dahlqvist och
Moa Ilar och
Emma Ribom, ja. Alltså det finns ju hur många som helst, ja. Ilar ska väl säkert åka några distanslopp, annars är hon väl inte med, så att det finns ju kanske ingen plats för någon Anna Dyvik i det gänget.
Nej, det känns ju inte så riktigt.
Så att I don't know. Jag såg att hon hade sagt att hon skulle försöka fokusera på SM nu, men det kan inte vara så himla roligt.
Nej, nej, det känns ju lite B. Ska vi vända blicken lite till herrarna då? Där har vi desto fler platser att kriga om. Och ja, jag vet inte om man blev mycket klokare efter den här helgen.
Nej, alltså vi har ju...
Jag tror att man blev mindre klok.
Ja, om det... Om det överhuvudtaget var möjligt. Men okay, vi kan väl avslöja att Stefan har ju haft under många års tid en drömavsnittsrubrik.
Har jag?
Ja. Att sätta. Någon gång vill han att ett avsnitt ska döpas till Marcus de Grate.
Ja, det är sant. Det vill jag väldigt gärna.
Men hittills har Marcus tyvärr inte... gett oss riktigt, vad säger man, vi har inte gett oss incitamentet eller?
Nej, vi har inte täckning för den.
Ja, vi har inte täckning för den rubriken.
Nej, så vi väntar.
Så Marcus de Grat, ja, vi avvaktar ett tag till. Men hur länge ska vi behöva hålla på den för att den inte bara ska rinna ut i sanden i frågan?
Ja. Nej, men vad jag tycker man kan se i efter den här sprinttävlingen i helgen är att de svenska herrarna, de tror i alla fall mycket om sig själva.
Ja.
För nu Edvin Anger, han har ju hittills den här säsongen gått på taktiken köra första heatet.
Ja. Och som vi har ändå hyllat som en succé.
Ja, absolut. Och det har ju oftast lyckats bra. Nu väljer Marcus Grate den taktiken,
ja,
efter att inte ha åkt någonting, men gjort en bra prolog.
Jättebra prolog.
Ja, men det var ju ett misstag.
Döfött.
Han gjorde det visserligen hyfsat men hade en dålig målgång. Och det gick inte tillräckligt fort. Och sen var det finito.
Ja.
Men jag vet inte, alltså det är väl bra självförtroende, men det där välja första hitet känns inte som att man behöver ha som en formulär 1A för hur man gör som sprinter i svenska herrlandslaget. Man måste kunna tänka annorlunda. Det är ändå liksom för svårt om man har ett hit med Kläbos och Wallnäs och italienare och fransmän till höger och vänster. Man kan ju lika gärna bli femma, eller så är ett avvaktande lopp som inte alls ger några bra tider för alla.
Nej.
Är så säkra på sin spurt. Så det här jag tycker det var fel tänkt.
Ja, jag håller med. Helt och hållet. Däremot så gillar jag ordkriget mellan Grate och Anger. De pratade om att de skulle, ja, jag får slå honom i semin istället, och de skulle inte välja samma hit för de ville inte slå ut varandra. Sen visade sig att det var ingen av dem som var något särskilt nära att göra någonting överhuvudtaget. Men det var bra tv.
Absolut.
Man får ändå uppskatta att Grate har så pass bra självförtroende att han tror att han är liksom nästa Kläbo. Ibland. Men sen att det inte föll så himla väl ut. Det var ju liksom en spretig herrinsats överlag för svenskarna, som du är inne på här.
Ja.
Så det var ju ingen som liksom gjorde det där, fan, den där jäveln ska ju vi ha med, honom ska vi ha.
Nej, det är lite så här. Ja, Marcus Grate gick det ju som det gick för. Tror ändå han kommer få en VM-plats. Olof Jonsson var väl typ bäst svensk.
Ja.
Han kommer ju inte få en VM-plats.
Nej.
För det, han gjorde det ju bra, men inte tillräckligt bra. Så det...
Och han har inget mustaschen kvar heller.
Nej. Och ja, hur gick det för övriga? Det har jag glömt bort.
Häggström 19. Ja, Graten, det blev ju 16 till slut. Afflodal, 29. Ja, är det då. Sen tror jag tror att vi hade så pass bra kval att alla herrarna gick vidare till kvalet, men sen blev det ju liksom ingen vidare.
Ja, nej men de får väl ge de där platserna till Grate och Häggström och Peta och Oskar Svensson.
Ja. Ja, jag menar Svensson, nu ska väl han köra i helgen va?
Ja, det tror jag, om jag inte missminner mig.
Ja, men det ska han göra.
Ja.
Och det är Anger, Grate, Häggström, Jonsson, Persson.
Ja, just det, vi har Persson också. Ja,
det är många Jonssons och Perssons och Svenssons som jag var inne på.
Jag uppskattar med Anger och Grate att de har lite icke-generiska namn.
Ja. Det förenklar det.
Mm.
Men det som var mest underhållande i den här herrhelgen, det var väl ändå norska laget med Evan Northug och Erik Wallnes som inte lyckades ta sig till final i teamsprint. Det var väl roligt.
Ja, sånt får man ju ändå glädjas åt.
Jag vet inte om det var, jag tror det var Northug som hade de har ju en ny speciell. Det har vi varit inne på förut, det här prologen. Man har inte den här evighetslånga semifinalsrundan som de har kört för med två långa semifinaler. För de har ändrat hela upplägget på teamsprinten, tack och lov. Inte en sekund för tidigt. Så nu kör ju man en varsin prolog. Också bara istället för att köra ett stafett som semifinal.
Mm.
Då är det ju en prolog ungefär som i vanlig sprint. Och nu hade ju, jag tror det var att det var Northug som hade kört först och kört så in i helvete sakta att Wallnes, eller tvärtom, skulle egentligen behöva ta in massor flera sekunder, men ingen av dem hade riktigt fattat hur sakta de åkte.
Nej.
Det var som att Wallnes fick beskedet i någon via play-sändning och han bara, nej det var röva, gick vi inte vidare, det var röva, räva, jag vet inte vad de säger. Men han var ju bestört.
Mm.
Och det är väl så få saker som är trevligare än en bestört norrman.
Ja, nej, men det är uppfriskande
ja,
att se.
Ja, uppfriskande faktiskt. Sen spelar inte det här någon roll inför VM, för då kommer väl Kläbo vara med.
Ja.
Jag antar att han bara var där i Livigno bara för att säkra lite poäng i totalen. För att han körde ju bara individuella, sen sket han i teamsprinten.
Mm, egoistiskt.
Ja, verkligen.
Mm.
Han lät väl någon annan få chansen. Det var väl fint. Han lär väl få starta VM-teamsprinten oavsett. Även om det faktiskt var så att det var inte helt 100%. Han har inte haft den där säsongen riktigt, Kläbo. Det han har sett ut som gamla Kläbo.
Nej, nu...
Trots att vi inte haft några Bolshunovs eller Terentjevs eller sådana där som har varit nära och utmanat förut, så är det helt plötsligt en Jov eller Pellegrino som är där.
Ja, och de gånger han har vunnit så har det ju ändå varit någon ganska nära.
Ja, men som Jov nu va?
Ja.
Eller var det Tjä?
Jov var det.
Ja.
Som ju vann sprintkuppen förra året.
Och jag menar, jag var ju nästan, när han kom där på slutet på det här, ändå, jag uppskattar det här upploppet de har där som är liksom en kilometer raksträcka uppför.
Mm.
Fantastiskt. Så borde alla upplopp vara.
Ja, det känns som att det ger ju alla en chans på något sätt. Det är lite svårt att trassla till det allt för mycket.
Ja, men klassiskt motlut.
Ja. För jag menar, Maja Dahlqvist som vanligt, som det har sett ut hela den här säsongen, hon höll ju på att hamna sist i någon jävla klunga inför.
Mm.
Men sen, här var det ju, tidigare hon ju trocklade sig förbi på något mirakulöst sätt och gasat. Nu var det ju bara att gå ut lite.
Mm.
För det fanns ju i princip plats för alla. Så det känns rättvist på något sätt.
Ja, nej men det var det ju. Och jag var nästan övertygad om att Tjov skulle komma och ta det där, ta honom sista metern. Men sen var det ju också det att de hade ju bildproduktionen från helvetet.
Ja, men det är väl varje vecka.
Ja, men alltså någon får skärpa till sig. Det här är ohållbart att det ska vara så här. Till slut så lyckas de leta fram någon gammal skoter som följde med dem på upploppet några hit. Men det var ju ändå svårt att hänga med i vem som var först eller vem som höll på att gå om. För att den mesta bilden man fick se, det var ju liksom rakt framifrån. Med totalt icke-djup perspektiv. Så det var ju helt omöjligt. De kunde ju vara, det kunde skilja 20 meter mellan åkarna. Man synte, men det syntes ju inte ändå på tv-produktionen.
Nej.
Och sen hade de den här halvkassa skoterbilden ibland, som man inte heller såg någonting av. Alltså, hur kan det få vara så här dåligt? Visst att det var Italien, men någon var fan ta ansvar.
Ja, men det är väl rimligt när man, när liksom, lopp avgörs på tåspets så filmar man näsa. Det är väl ja. Högst rimligt.
Ja, det är så jävla dumt. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Är det något annat från det här världscuphelgen vi ska ta med oss?
Ja, jag vet inte, det är väl inte så mycket mer. Men vilka kan tänkas få en VM-plats nu? Det är fortfarande höljt i dunkel.
Ja, du tänker på här sidan.
Ja.
Ja. Ja, Stefan.
Och nu efter helgens besked att Jens Burman blev 38 i Moraloppet 7 minuter efter.
Va?
Så,
vad är det här? Vad är det Moraloppet?
Jag vet inte ens vad det här är, men en lyssnare upplyste oss om detta.
Nej. Och har det här hänt liksom i poddandes stund nyss?
Ja. Så har jag förstått
så,
det.
Så är skrivet.
Jag vet inte så mycket om det här Moraloppet.
Nej, det, jag tror inte någon gör faktiskt.
Men jag känner helt enkelt att jag litar på våra lyssnare.
VM-plats denied, skriver lyssnaren. Ja, men det här måste ju vara någon... de har åkt hit på 1,44. Det måste ju vara någon skimaraton eller någonting sånt.
Ja.
Nej, det går för snabbt. Det måste vara en halv skimaraton. Nej, det måste vara 3 mil. Så att säga. Det måste vara 3 mil.
Ja.
Åkt hit på 1,44. Det måste vara 3 mil.
Mm. Ja, det var i alla fall ett lopp för 5 dagar sedan som Jens Burman blev 38 i.
Ja.
Han hamnade efter sådana giganter som Filip Strand, Christian Fureskog, Valdemar Andersson bland annat.
Filip Strand som tävlar för Domnarvets. Ja. Bara en sån sak, Borlänge. Mm. Kul. Men ja, Valdemar Andersson är storvreta att han skulle vara före. Det är inte bra.
Nej,
det här såg ju mycket oroväckande ut. Vad fan är det här? Det kanske är en annan Jens Burman i Åsen. Han kanske har en yngre tremänning som också kör.
Mühlback menar du, eller?
Ja, just det. Det var de som var lika som bär.
Mm.
Jag vet inte om ni inte har sett det, så gå in på Alvar Mühlbacks Instagram och kolla på, eller det kanske var, nej det var ett inlägg. Han la in i alla fall när han står och filmar sig själv på någon alptopp någonstans. Och ta mig fan att det såg ut exakt som Jens Burman.
Mm.
Så jag undrar om de egentligen är halvsyskon eller något.
Mm.
Eller så är bara alla skidåkare ser typ likadana ut. Det kan ju vara så också.
Det kan ju vara den här mössan som tar
och
upp
här ansiktet. Blitzglasögon.
Ja, det finns inte så mycket ansikte kvar.
Nej, visst. Nej, men vadå? Vi har Anger, vi har Halvarsson och vi har Poroma.
Mm. Man får väl gissa att
vi måste klämma till några till.
Ja, men jag tror vi kan väl slänga in, jag tror Grate och Häggström kommer få åka.
Ja, men är inte de alltid med, så det är väl lika bra att säga dem.
Ja.
De lär ju få åka, ja.
Mm.
Och det är antagligen att de kommer få åka sprinten också. Om inte Svensson gör något magiskt här.
Mm.
Men det skulle inte vara helt... Jag skulle inte bli superförvånad om Svensson tar sig till final.
Nej.
Bara på ren jävelskap.
Mm.
Så att det kan jag se framför mig. Men
i vilka 4 ställer vi på startlinjen i ett distanslopp? Det är ju just nu otroligt spännande. För om Burman fortsätter i den här nivån, så ja, kan vi inte riktigt räkna med honom.
Nej, det är ju en diger trupp vi skickar till Les Ross. Säger jag rätt, Stefan?
Ja, nu har jag ju liksom bytt språkgrupp till ryska här, så nu har jag förträngt min gamla skolfranska, men jag skulle säga Les Ross.
Ja, ja. Det är i alla fall de här: Fredrik Andersson, Edvin Anger, Viktor Brännmark, Jens Burman, Jonas Ersson, Marcus Grati, Johan Häggström, Olof Jonsson, Anton Persson, William Poroma, Erik Rosjö, Oskar Svensson. Det är nästan drygt att bara säga alla namn.
Mm.
Vet du vad det här, vet du vad jag tolkar det som?
Nej.
Som att landslaget har ingen jävla aning.
Men de kanske...
Vi låter alla som har tillräckligt mycket fisspoäng för att få, överhuvudtaget få ställa upp i en världscup och åka dit.
Jag och Hanna känner det. För jag...
Vad är alla de här pengarna för några månader sedan när vi knappt skickar, för vi inte ens har fullt lag till tävlingarna?
Ja. Men om man inte får någon klarhet nu efter den här helgen heller,
ja,
då tycker jag att man kan göra så här.
Vi för kommer jag... inte ha någon klarhet heller.
Så... Nej. Men för jag satt och kollade på tv för något tag sedan, och så blev det Keno-dragning.
Ja.
Och så har jag funderat, vem fan spelar Keno? Har du hört talas om någon som har spelat Keno någon gång i sitt liv?
Jag är ingen riktig person.
Nej.
Men jag har bara föreställt mig att det finns någon som gör det.
Ja, men vem gör det? Man har aldrig hört talas om en människa som spelar Keno.
Nej, nej.
Men det går ju fortfarande. Det, är så här, det finns ju uppenbarligen.
Men det händer sänds på TV4 liksom.
Ja, och det är samma process som alltid.
Ja, men det kanske
men då
är
kan
några...
man väl helt enkelt slå liksom ihop de här påsarna och ta ut landslaget via Keno. Man skriver lite namn på de här bollarna och så Jens Bjurman.
Ja, 10 kilometer. Marcus Graute sprint. Ja, men det kan bli ganska konstig uttagning då när vi får lov att ställa upp en sprintstafett med Burman och jag vet inte, vet jag, William Pjorima.
Ja, men vad fan.
Ja, nej.
Det hade väl varit spännande.
Ja, den nya oväntade gotländska uttagningen. Ja, nej,
men tänk vilka tittarsiffror Keno-dragningen ska
ha. Ja, visst. Är inte också Svenska Spel någon form av huvudsponsor fortfarande för landslaget?
Ja.
Att inte någon har föreslagit det här är obegripligt.
Ja.
Ja, det kanske kan vara också Byström som står där i Keno-studion.
Mm.
Presentera truppen.
Mm. Vi får hoppas att han har en bra gotländska.
Som du och jag.
Ja.
Ja, ja. Mm. Verkligen. Ja, det blir spännande.
Ja.
Men vi kan väl ta ut våran VM-trupp nästa avsnitt i alla fall.
Ja, det tycker jag. Absolut. Ja, jag vet inte. Innan vi slutar här måste jag bara ha några slutord från Viktor angående att Stina Nilsson blir petad från VM-truppen till skidskytte-VM.
Mm.
Är du nöjd nu?
Mina slutord är så här: 4 bom i stående skyttet, totalt 6 bom. Det är och plats 47
i EM.
Det är mina ord, det är hennes insats i första EM-loppet. Totalt 6 bom på 10 skott. Plats 47. Ja. Det tycker jag säger en del om varför hon petas från VM.
Mm. Ja, jag väljer att inte kontra här.
Nej.
Jag
var taskig, det var ändå 20 skott, det var någon form av distanslopp.
Mm.
Men ja, nej, det talas i tydliga språk att man blir 47 på ett EM. Och jag vet inte varför vi fortfarande pratar om styrning, så vi bara borde prata om Elvira Öberg och Hanna Öberg och Linn Persson och Anna Magnusson och de som faktiskt alla kan ta en individuell medalj.
Mm. Men det är ju liksom en följetong lika god som den om min bil.
Ja.
Så den måste ju få leva.
Ja, det är klart den ska få leva.
Och vi har ju ingen studiecirkel den här säsongen.
Nej, eller? Och vi har väl säkert förmodligen inte pratat det sista om Stina Nilsson i den här podden, för att efter den här säsongen, alltså herregud, vad ska hon göra? Vad ska hon göra, Stefan? Vi kan ju bara spekulera, men hon måste ju ta någon form av livsbeslut.
Mm. Men vi kanske även till nästa vecka ska hitta en alternativ sport till Stina Nilsson.
Ja, men jag har ju nästa steg. Jag har ju redan sagt långloppskuppen.
Ja. Men om du måste välja något annat.
Okay.
Som inte är längdskidor.
Ja. Ja, jag ska fundera på det. Men kanske något gotländsk. Harpa.
Varpa heter Varpa. Det.
Harpa, är det en patiens?
Harpa är en patiens. Det är också ett instrument.
Ja, just det. Varpa. Jag kan inte säga varpa. Jag kan inte säga något på gotländska om man ska vara petnoga. Men ja, nej, visst. Mm. Jag ska fundera.
Mm.
Hon kan ju också göra sådana gotländska pannkakor.
Mm.
Jag vill inte ens föreställa mig hur de kommer se ut.
Gråa skulle jag gissa. Ja,
eller bruna.
Ja. Men nog om det. Och nog för den här veckan kanske. Ni kan kontakta oss som vanligt på skidsnack@aftonbladet.se och nå oss på Facebook och Instagram. Det var väl det. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.